lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Slå gärna upp din bibel och följ med.
Vi har kommit till program nummer 200 på vår vandring Vägen genom Bibeln. Vi började med första Mosebok, därefter Matteus, andra Mosebok och Markus evangelium. Därefter tredje Mosebok och nu håller vi alltså på med Lukas evangeliet. Och i program nummer 200 har vi kommit till en av Bibelns absolut mest kända liknelser, nämligen om den förlorade sonen. Vi läser i Lukas 15, verserna 1 och 2. Alla tullindrivare och syndare sökte sig till Jerusalem för att höra honom. Fariseerna och de skriftlärda förargade sig och sade: den mannen umgås med syndare och äter tillsammans med dem. Bakgrunden för den här liknelsen är att i den stora folkskaran som kom in för att höra Jesus tala, så var det särskilt tullindrivare och syndare som kom och som var ivriga att höra honom. Fariser och skriftlärda förargar sig över att han inte bara låter dem komma, men han till och med äter tillsammans med dem. Och som ett svar på fariseernas och de skriftlärdas irritation så berättar Jesus dessa tre liknelser, som egentligen är en liknelse i tre delar. Så att säga tre bilder i samma ram. Vi läser verserna 3 till och med 7. Då gav han dem denna liknelse: om någon av er har 100 får och tappar bort ett av dem, lämnar han då inte de 99 i öknen och går och letar efter det borttappade tills han hittar det? Och när han hittar det blir han glad och lägger det över axlarna. Och när han kommer hem samlar han sina vänner och grannar och säger till dem: gläd er med mig, jag har hittat fåret som jag hade förlorat. Jag säger er, på samma sätt blir det glädje i himlen över en enda syndare som omvänder sig, än 99 rättfärdiga som inte har något behov av att omvända sig. Herden i den här liknelsen är den stora herden Jesus Kristus. Vi är fåren. Och för honom är du så viktig att om än han skulle ha 99 av 100 så skulle han gå ut för att söka efter dig. När herden lämnar de 99 för att söka efter det ena fåret är det därför att han har omsorg för den som gått vilse. Glädjen över att ha funnit den vilsegångne är därför en glädje som grundar sig på kärlek, och när kärleken delas med andra blir den ännu större. Den andra bilden i den här trilogin är det förlorade myntet, verserna 8-10. Eller om en kvinna har 10 silvermynt och tappar bort ett av dem, tänder hon då inte en lampa och sopar hela huset och letar över allt tills hon hittar det? Och när hon har hittat det samlar hon väninnor och grannkvinnor och säger: gläd er med mig, jag har hittat myntet som jag hade förlorat. På samma sätt säger jag er, gläder sig Guds änglar över en enda syndare som omvänder sig. Jesus sammanfattade de två första bilderna med orden i vers 10: på samma sätt säger jag er, gläder sig Guds änglar över en enda syndare som omvänder sig. I den första bilden talade han om sig själv som den gode herden, som i sin gränslösa kärlek söker den förlorade. Medan kvinnan i den andra liknelsen är en bild på församlingen. Församlingen är det redskap med vilket frälsaren idag söker efter det förlorade. Och han som är herre över redskapet undervisar med dessa bilder sitt redskap församlingen och säger att för honom är varje får eller mynt av precis lika stort värde. Jesus talade först om ett förlorat får och ett förlorat mynt. Det talar om hur Gud med omsorg följer varje enskild. Och det talar om den stora glädjen i himlen över en enda syndare som vänder om. Men nu går Jesus vidare. Nu talar han inte om ett får eller ett mynt som är förlorat, men om en förlorad son som finner hem igen. Och därmed kommer Jesus till avsnittet där tyngdpunkten ligger på fadern och på sonen som gick bort ifrån sin far. Bibeltexten markerar övergången till detta huvudtema med orden han sade. Vi läser vers 11 och 12. Han sade, en man hade två söner. Den yngste sa till fadern, far, ge mig den del av förmögenheten som ska bli min. Då skiftade fadern sin egendom mellan dem. Här i detta underbara hem fanns allt vad ett människohjärta kunde drömma om. Kärlek, glädje, gemenskap, omsorg och tröst. Men den yngste gör något märkligt. Han säger, jag är trött på disciplin och fostran. Jag trivs inte här. Jag behöver luft under vingarna. Och den sista tiden har jag sett mig om lite grann och sett att gräset är mycket grönare längre bort. Så blickar den unge ut från hemmet och säger, om jag bara fick styra och bestämma allt själv, komma ut härifrån så skulle jag få ett fantastiskt liv. Han trivdes inte hemma. Han kom i konflikt med sin far och han förlorade gemenskapen med honom. Och när gemenskapen med far inte längre är levande så börjar den unge att söka tillfredsställelse i materiella värden. Ha-begäret växer och det kräver ständigt mer. Se vers 12. Far, ge mig den del av arven som ska bli min. Du kan tydligt märka vad som nu upptar hans hjärta. Och så låter far, sonen, få sin arv i sina egna händer. Nu är den unge själv ansvarig för förvaltningen. Stora rikedomar där allt, intill minsta detalj, var gåvor från hans far. När gemenskapen med far är bruten och den unge badar i materiell välfärd, så kommer nästa frukt, lika säkert som äpplen på ett äppelträd. Nu känner han att han bara måste bort från far och hemmet. Och vi läser vers 13. Några dagar senare hade den yngste sonen sålt allt han ägde och gav sig iväg till ett främmande land. Och där slösade han bort sin förmögenhet på ett liv i utsvävningar. Och därmed skiftar scenen dramatiskt. Nu möter vi inte längre sonen i det trygga hemmet, omgiven av kärlek och värme. Men nu är han långt borta från hemmet. Han är i främmande land. Och vi lägger märke till att Bibeln inte har någon utbrodering av detta syndens liv. Men konstaterar helt enkelt att han slösade bort sin förmögenhet på ett liv i utsvävningar. Han hade pengar och han hade frihet, trodde han. Och han kastar sig ut i det man i världen kallar för att leva livet. Och som fisken fascineras av masken som döljer fiskarens krok, fångas den unge man av stadens nattliv. Och har du pengar, finns det alltid sådana vänner som kan hjälpa dig att slösa bort dina tillgångar? Och en dag så var faders arven helt förslösad. Vers 14. När han hade gjort av med allt blev det svår hungersnöd i landet och han började lida nöd. Han hade inte bara själv kommit i en eländig situation, men landet han levde i drabbades av hungersnöd. Svår hungersnöd. Syndens glittrande fasader hade falnat, förnissan föll av och avslöjade den nakna sanningen. Problem, lidande och nöd har fått mer än en människa att tänka. Men den som förlorat gemenskapen med far och sedan fyllt sitt liv endast med njutningar, frosseri och tidsfördriv har inte förmågan att tänka rätt om sin far. Det kan jag märka i själavårdssamtal. När människan kommer i nöd är det ofta bara nöden man söker en lösning på. Man frågar inte verkligen efter Gud. Det främmande landet erbjöd inte längre någon lycka. Synden ger aldrig vad den lovar. Vad gör nu den unge mannen när han börjar lida nöd? Vänder han om hem till sin far? Nej, han försöker återfinna glädjen och livet genom att gå ännu längre bort från far. Han söker ännu djupare in i det liv som har berövat honom hans rika arv. Vers 15. Han gick och tog tjänst hos en välbärgad man i det landet, och denne skickade ut honom på sina ägor för att vakta svin. Han hade gärna velat äta sig mätt på fröskidorna som svinen åt, men ingen lät honom få något. Här är han nu långt, mycket långt borta från sin far. När arvet var förslösat försvann alla vännerna. Nu var han verkligen ensam, och han som hade trott att han hade så många glada och festliga vänner. Mose lag förbjöd en jude att äta svinkött. Svinet hörde till de djur som kallades orena, och att vakta svin var en vederstygglighet för en jude. Så det intryck det här gjorde på de som lyssnade till Jesus kan vi knappt föreställa oss. Sonen som hade lämnat hemmet som flödat av kärlek, gemenskap, glädje, omsorg och god mat. Han blir nu sänd ut för att vakta svin, och ingen lät honom få något. När hungersnöden kom och han började lida nöd, upplevde han det fruktansvärt. Han trodde han inte skulle överleva. Kontrasten var så stor från livet i frosseri och tidsfördriv till hungersnöd och börja lida nöd. Men nöden var inte stor nog. Han kom inte till besinning. Han vände inte om, men fortsatte att vandra vidare på samma väg. Och nu lider han inte bara nöd, men han har sjunkit så djupt att han är svinherde. Och ingen ger honom någonting. Nu är det snart slut. Jag kan lika gott ta mitt liv. Men då kommer han till besinning, tack och lov. Och vers 17, där står det. Då kom han till besinning och tänkte, hur många daglönare hos min far har inte mat i överflöd. Och här svälter jag ihjäl. And when he came to himself, står det i den engelska King James översättning. Det vill säga, då kom han till sig själv. Det är fruktansvärt vad synden gör med en människa. Den ger oss en fullständigt felaktig bild av vår himmelske far. Den ger oss ett felaktigt syn på oss själva. Och den ger ett falskt sken över denna världens förlustelser, nöjen och njutningar. Landet där han led nöd, landet med stor hungersnöd, landet som gjort honom till svinvaktare, landet där ingen gav honom något som helst, det var det landet där gräset såg ut så mycket grönare när han betraktade det ifrån fars hus. Hos min far har daglönarna bröd i överflöd. Här svälte jag ihjäl. Nu hade han kommit till sig själv, eller kommit till besinning, som det står i vår översättning. Nu vill han hem till far och han inser att han har syndat. Men trots att han nu kommit till besinning så är hans fars bild förstörd av livet borta från fars gemenskap. svinlivet har gjort något med hans kunskap om far. Han har redan glömt att arvet han förslösat hade han inte själv förtjänat. Men det var en fri gåva från far allsammans. Hungersnöden, förnedrandet och den svåra nöden har väckt starkt religiösa intressen hos denne unge man i främmande land. Men religion och kristendom är inte detsamma. Han har visserligen kommit till sig själv, men han har ännu inte kommit till sin far. Och hans omvändelse bygger ännu på hans egna tankar om far, istället för fars tankar om honom. För de tankarna lär han inte känna förrän han får möta far. Men han har insett att hemma finns det bröd i överflöd. Och han vet att han inte är värdig att kallas son längre. Men det är tydligt att han inbillar sig att han skulle vara värdig att få bli daglönare. Det är otroligt vad synden kan förblinda vår förmåga att värdera riktigt. Han vill få del i det livet där det finns bröd i överflöd. Och han begär inte att få det för ingenting. Han ska jobba för det. Han ska göra sig förtjänt. Det vill säga, det är inte nåd han hoppas på. Han ska erbjuda far att bli en träl. Han tänker, jag kan ju inte komma som jag är. Inte nu. Och så förbereder han sitt försvarstal som vi läser i verserna 18 och 19. Jag ger mig av hem till min far och säger till honom, far, jag har syndat mot himlen och mot dig. Jag är inte längre värd att längre kallas din son. Låt mig få gå som en av dina daglönare. Positivt kan vi säga att han har bestämt sig för att vända om hem. Och han är medveten om att han syndat och han bekänner sin synd. Men hade hans far hört honom när han tränade på talet han skulle hålla när han mötte far, så hade far avbrutit honom när han sa, jag är inte längre värd att kallas din son. Stopp, säger far. Varför ska du alltid tala om att du är ovärdig, när jag aldrig har frågat efter din värdighet? Men när han verkligen möter far, så får han på nytt upp ögonen för vem far egentligen är. Och du ska lägga märke till att den delen av talet där han ber om att få bli daglönare, den håller han aldrig. Den faller bort i mötet med far. Och vers 20. Och han gav sig av hem till sin far. Redan på långt håll fick fadern syn på honom. Han fylldes av medlidande och sprang emot honom och omfamnade och kysste honom. Lägg märke till, redan på långt håll fick fadern syn på honom, det vill säga han höll utkik. Han hade inte glömt honom, men han väntade på honom och räknar honom som son när han nu återvänder till hemmet. Utmärglad, klädd i trasor, svinlukten kändes lång väg. Hela vägen hade han om och om igen övat på vad han skulle säga. Men han kom aldrig längre än till, jag är inte värd att kallas din son. Då avbryter fadern honom. Vers 21-24. Sonen sade, far, jag har syndat mot himlen och mot dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Men fadern sa till sin tjänare, skynda er att ta fram min finaste dräkt och klä honom i den. Och sätt en ring på hans hand och skor på hans fötter. Och hämta gödkalven och slakta den, så ska vi äta och hålla fest. Min son var död och lever igen. Han var förlorad och är återfunnen. Och festen började. Om du verkligen vill leva i glädje, ljus och harmoni, så kan du inte gå bort från far och ut i främmande land. Om du är ett Guds barn, så kan du inte leva i synd, utan att det får konsekvenser i ditt liv. Du är en av fiskarna i livets hav, och Satan, som är Guds och din fiende, vill fånga dig på syndens krok. Och masken, som ser så delikat ut och så lätt tillgänglig, den ger aldrig vad den lovar, för den döljer en krok. Och när du känner smärtan av kroken kan du inte spotta ut den, för det är en hulling på kroken. Och när fiskaren drar i linan känner du smärtan, men det är för sent, du är fångad. Och ska du bli fri, så måste du inte bara komma till dig själv, komma till besinning, men du måste stå upp och komma till Gud, din himmelske far. Och han ska ta emot dig. Han klipper fisklinan och gör dig fri. Kom till honom och bekänn din synd. För han gör dig inte till daglönare, men till son i huset. I Johannes första brev kapitel 1 står det: om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss synderna och renar oss från all orättfärdighet. Men denna liknelse har två förlorade söner. Vi läser i verserna 25-28. Men den äldste sonen var ute på fälten. När han på vägen hem närmade sig huset hörde han musik och dans. Han kallade på en av tjänarna och frågade vad som stod på. Tjänaren svarade: din bror har kommit hem och din far har låtit slakta gödkalven därför att han har fått tillbaka honom välbehållen. Då blev han arg och ville inte gå in. Fadern kom ut och försökte tala honom till rätta. Hör på den äldste sonen, en otacksam och trist typ som bara klagar. Han är verkligt den förlorade sonen. Han blir arg när han hör att hans bror har återvänt. Och istället för att straffas ordentligt och bli satt på plats, så har far ställt till med en fest till hans ära. Nej, nu går det för långt. Han vägrar vara med på detta. Farisén och lagträlen har ofta mycket kunskap om vad fadern vill och strävar ofta tungt med att tjäna honom. Men eftersom man inte känner far, men bara pliktuppfyllande strävar för honom, så har man ingen kärlek och ingen glädje. Problemet för dessa två bröder var att ingen av dem kände far. Den ene lät bedra sig av världens falska glans. Den andra blev bedragen av allt det han strävade med att göra för sin far. Men ingen av dem kände sin far. Den yngste som återvänt hem, han började ana vem han var och bekänner sina synder och tar emot alla hans rika gåvor. Den andre anklagar far för att han aldrig har fått glädja sig. Han är den typ av troende som har en sådan bild av sin far att varje gång det sker en olycka eller något skär sig, så säger han: typiskt. Jag känner flera kristna bekännare som när de planerat en utflykt, men så regnade kanske den dagen, då säger de: typiskt. När de ska ha en blixttur till butiken för att köpa en djupfryst pizza och bilen inte startar, säger de: typiskt. Underförstått: varför låter Gud detta hända mig? Sådan är Gud. Han gör alltid så. Eller kortare uttryckt säger man: typiskt. Jag har alltid så otur. Jag får aldrig riktigt glädja mig. Sådan var den hemmavarande sonen. Lägg märke till att fars kärlek är fullkomlig. Han har hela tiden älskat sonen som gick bort från hemmet, trots att han handlat som han gjort. så älskar han också den hemmavarande sonen, trots att han inte använde tiden till att lära känna far, men bara närmast av plikt tjänade honom. Så älskar far den hemmavarande lika mycket. Han går ut och talar vänligt till honom och försöker tala honom till rätta. Han älskar den hemmavarande farisén. Den kärlek som älskar mannen som ligger i rännstenen, men som inte har samma kärlek för farisén i sin egen församling, den kärleken är inte av Gud, men är endast mänsklig. Vad svarar nu den hemmavarande? Vi läser verserna 29 till och med 32. Men han svarade: här har jag tjänat dig i alla dessa år och aldrig överträtt något av dina bud. Och mig har du aldrig gett ens en killing att festa på med mina vänner. Men när han kommer hem, din son som har levt upp din egendom tillsammans med horor, då slaktar du gödkalven. Fadern sade till honom: mitt barn, du är alltid hos mig och allt mitt är ditt. Men nu måste vi hålla fest och vara glada, för din bror var död och lever igen. Han var förlorad och är återfunnen. Lägg märke till att om skriften eljest inte utbroderar vad den yngste sonens synder bestod i, så kan den hemmavarande inte hålla sig. Han har levt upp din egendom tillsammans med horor, säger han. Nu visar den hemmavarande sin sanna natur. Han hade inte fars sinnelag. Eljest hade han känt evangeliets glädje. Evangelium är ju, som någon sagt, att en tiggare berättar för en annan tiggare var det finns mat att få gratis. Bröd i överflöd. Men den hemmavarande hade inte sin glädje i allt som erbjöds i fars hus. Han hade inte tagit ut något av fars gåvor. Och i sina tankar var han kanske också bland horor och utsvävningar, medan hans kropp var i fars hus, där han utan glädje strävade för att behaga sin far som en daglönare. Tror du det är till ära för far när hans son lever som en daglönare? Två bröder av precis samma ull, men i helt olika yttre förpackning. Den yngste sa på ett tidigt stadium: ge mig. Hos den äldre kom det fram långt senare när han sa: mig har du aldrig gett. Kära vän som lyssnar, kom till besinning. Kom till Gud. Eller rättare, ta emot Jesus, den gode herden, när han just nu, i detta ögonblick, kommer till dig. För som skriften säger: åt dem som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn, åt alla som tror på hans namn. Och med det så säger jag på återhörande: Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.
Du har lyssnat till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman, som sänds av Transworld Radio. Programserien är producerad av Norea Radio Sverige. Om du önskar mer information om vårt radiomissionsarbete, så skriv till Norea Radio Sverige, box 3419, 103 68, Stockholm. Adressen är alltså Norea Radio Sverige, box 3419. Postnumret 10368, Stockholm.